P1, Sveriges Radio.
Uppgifter här under kvällen gör gällande att Iran och USA ska vara överens om ett utkast till ett avtal som på sikt ska leda till fred. Rapport från våra korrespondenter i USA och Mellanöstern och analys av Iranexpert får det här i Studio 1 kväll. Och historiens största börsnotering hittills ledde till den första dollarbiljonären Elon Musk, först med att vara värd över 1 000 miljarder dollar. Och i natt går USA in i fotbolls-VM på hemmaplan. Du får rapport direkt från Dallas om hur säkerhetsarbetet ser ut. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, USA och Iran uppges ha enats om ett utkast till en överenskommelse som på sikt ska leda till fred. Det här är efter att medlarlandet Pakistans premiärminister skrivit på plattformen X att parterna är överens om ett text till ett avtal. Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, har vi med oss nu. Vad exakt är det vi har fått veta egentligen?
Ja, men vi har fått veta att från både amerikanskt, iranskt och pakistanskt håll nu då, så kan man tolka uttalanden som att man har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse. Först var det ju Donald Trump som redan igår sa att han stoppade anfall som man hade planerat mot Iran, för att då diskussionerna hade varit framgångsrika. Man närmade sig någon form av deal, och det är ju inte första gången Trump har sagt sådana saker, så att det togs kanske med en nypa salt. Tills då också premiärministern i Pakistan gick ut här under kvällen och sa att man kan bekräfta att det finns en text om en fredsuppgörelse som man har kommit överens om, och att Pakistan nu arbetar nära bägge sidorna för att komma i mål med det här. Så det är det vi har fått veta.
Mm. Och som du har varit inne på lite här, Trump har ju ofta bytt fot i sin retorik mot Iran. Fredsavtal ena stunden och hot om omfattande attacker den andra. Liksom. Ser du någon risk att det här kan vara ännu ett sånt fall?
Det kan det vara. Det finns ju ingenting som är klart än, och det är klart att det är ett känsligt läge, och det är fortfarande ingenting som, så vitt vi vet just nu, som är påskrivet, vilket skulle kunna göra att saker och ting kan ändra sig snabbt. Jag tycker att det sticker ut lite grann i alla fall att Donald Trump själv inte ännu har skickat ut någon kommentar på sociala medier efter Pakistans premiärministers uttalande. Däremot har vi hört från Irans utrikesminister, som skrivit på sociala medier att man aldrig varit så här nära en förståelse parterna emellan. Och det inlägget har Donald Trump i sin tur delat på sina sociala medier. Så att det är litet, något form av sociala medierspel som pågår här också, så man får försöka tolka in hur man ska se på det här. Men både från USA, Iran och Pakistan alltså, så finns det ändå liknande eller lika signaler just nu.
Mm. Säger Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Häng kvar, vi vill prata mer med dig, men jag tänker att vi ska fortsätta grotta lite i vad vi har hört från iranskt håll efter detta. Samar Hadros, radions Mellanöstern-korrespondent. Ja, vad exakt har vi fått höra från officiellt iranskt håll till följd av detta?
Ja, för en stund sen så blev utrikesministern Abbas Araghchi intervjuad i iransk tv, där han gick igenom en del av innehållet i avsiktsförklaringen eller utkastet till ett avtal med USA. Han sa bland annat att Libanon omfattas av avtalet. Det innebär vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande från libanesiskt territorium. Utkastet inkluderar också ett avslut av den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar, mot att Iran öppnar Hormuzsundet. Men Araghchi var också noga med att påpeka att förvaltningen av Hormuzsundet kommer fortfarande att skötas av Iran och Oman. Det sa han. Araxi sa också att det här ramavtalet kommer pågå i en tillfällig period eller en period, och först när alla punkter i ett eventuellt ramavtal implementeras så kommer man börja diskutera frågan om kärnenergiprogrammet. Och han tillade också att och anklagade Israel för att vilja sabotera ett potentiellt avtal med USA.
Och precis som du säger här, alltså, Iran är ju långt ifrån den enda berörda parten i ditt bevakningsområde. Du nämnde Israel och Libanon. Hur pratas det om den här nyheten som har kommit här ikväll i de länderna?
Ja, om vi börjar med Libanon så bekräftade för ett par timmar sedan en parlamentsledamot från Hezbollah, Hassan al-Haj heter han, att rörelsen eller Hezbollah har fått besked från iranierna och från andra håll om att en vapenvila i Libanon är en del av överenskommelsen. Det har hela dagen spekulerats i Libanon kring den frågan, men nu hör vi alltså från både Iran och Hezbollah-företrädare att så är fallet, att Libanon ska vara en del av den här överenskommelsen. Och i Israel så släppte premiärministern Benjamin Netanyahus kansli ett uttalande där Netanyahu skriver att om sin kamp, eller 30 års långa kamp för att stoppa Iran från att skaffa sig en atombomb, som han beskrev det, och så länge jag är premiärminister kommer Iran aldrig få ha kärnvapen, skrev Netanyahu genom sitt kansli. Och under kvällen så uppgav president Trump i en intervju med israeliska kanal 12 att han har hållit samtal med Netanyahu. Det här är en väldigt infekterad fråga i Israel. Mm. Och ett politiskt bakslag för Netanyahu, som hade satt upp väldigt höga mål, som många bedömare menar, som att fälla den iranska regimen och begränsa missilprogrammet. Men så de här punkterna finns inte med i det här avtalet, som också att Iran ska avsluta stödja sina allierade i regionen. Men så som vet av det som har kommit ut från läckta uppgifter, så är inte de här frågorna med i överenskommelsen.
Samar Hadros, radions Mellanöstern-korrespondent, säger det. Häng kvar även du. Men för nu så tar jag in Iran-experten Rosbeh Parsi, adjungerad lektor vid Lunds universitet, är du där till. Hur ser du på kvällens besked och dess tyngd? Hur tungt är det?
Ja, Araghchi gick som sagt ut och hade en intervju med iransk tv där han la ut en del av, så att säga, villkoren som finns i det här som han kallar för det första steget. Det vill säga vad som ska göras nu närmast. Och han var väldigt tydlig med, och det tror jag amerikanerna kommer från sitt håll också, att man betonar, så att säga, vad man själv har vunnit mer än vad man har åtagit sig att själv göra. Men så som han beskrev det så kommer ju nu Iran att få den amerikanska blockaden lyft. Och diskussionen om anrikat uran och kärnteknikprogrammet, det kommer senare. Det vill säga, det är en sån stor fråga, så den kommer först när man har kunnat bevisa för varandra att man håller sitt ord. Men att han går ut och ger den här diskussionen är så konkret tyder ju på att de är, så att säga, så gott som färdiga med det här första steget. Men han var själv noggrann med att betona att om det första steget inte uppfylls så kommer inga andra steg att vidtas.
Mm. Och låt säga då att allt vi har fått höra därifrån stämmer då. Vilka eftergifter kan de ha tänkats tvingats, liksom, ja, vad har de tvingats ge efter för USA då?
Ja, jag tror att det viktigaste där som Donald Trump kommer kunna få, så att säga, som han behöver för att, så att säga, acceptera de eftergifter han själv har behövt göra, det är ju helt klart kärnteknikprogrammet. Och där har tidigare spekulerat i att de har, så att säga, tjafsat om det här höganrikade uranet. Var ska det anrikas ner? Det vill säga, var ska man spä ut det så att det går ner till den nivå man har för kärnkraft och inte kan användas för att skapa en atombomb? Och där har amerikanerna insisterat på att det ska göras utanför Iran, medan iranierna hävdar att det minsann går att göra i Iran. Så det vet vi inte nu hur de hur långt de har kommit i den frågan. Men den ska lösas senare. Men det är en av de stora frågorna. Och sen är ju då såklart frågan om IAEA ska tillbaka in för att kunna inspektera hela programmet och så vidare och så vidare. Och där finns det ju så att säga ett prejudikat från avtalet 2015. Så att man behöver egentligen inte återuppfinna det hjulet i termer av hur det tekniska går till. Utan det är mer en fråga om hur det ska säljas och accepteras som en politisk lösning. Mm.
Säger Rusbe Parsi, Iran-expert, Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, fortsatt med oss. Alltså när det här kriget inleddes så fick man höra från amerikanskt håll att ett av målen till exempel var ett regimskifte i Iran. Alltså har målen som sattes upp när kriget inleddes, har de uppnåtts?
Det var ju lite svårt att tolka exakt vad målen var när kriget började. Det var ju lite olika saker, men en sak som nämndes då, det var ju regimskifte. Trump menar ju och har sagt vid flera tillfällen att han ser det som ett regimskifte i Iran om han får en regim som styr landet, till exempel den nuvarande, som man kan diskutera och förhandla med. Och kommer man överens om något avtal och få till något fredsavtal med Iran, så kommer Trump säkert kanske säga att han ser det som ett regimskifte ändå. Och sen är det andra stora målet för Trump har ju varit att stoppa Iran från att någonsin kunna skaffa kärnvapen. Så det som vi har varit inne på, det är ju en sån central fråga för Trump att kunna visa resultat i på något sätt. Och sen också då Hormuzsundet. Alltså på vilket sätt kommer det öppnas så småningom? Kommer det vara så som det var förut, fritt öppet vatten så att säga? Eller kommer Iran lyckas kontrollera delar av det och till och med kunna ta ut någon avgift till exempel som Iran gärna skulle vilja, då skulle det kunna bli en förlust för Trump i så fall. Mm.
Och Samar Hadros då, Mellanöstern-korrespondent. Alltså det som vi fick höra från Irans utrikesminister här under kvällen, räcker de vinsterna för att liksom kunna presentera sig själva för iranska folket som vinnare i det här?
Jag tror att det i huvudsak handlar om tre frågor som Iran skulle kunna presentera som en seger. Det första handlar om Libanon, om verkligen Libanon nu omfattas av vapenvila. Det skulle visa att Iran står upp för sina allierade, alltså Hezbollah i Libanon. Samtidigt skulle Iran framstå som en regional stormakt som kan förhandla fram eldupphör på flera fronter i regionen. Och sen den andra frågan handlar om Hormuzsundet, att man öppnar sundet men fortsätter förvalta det och ha kontroll över det. Och det tredje handlar om sanktionslättnader eller att få åtminstone en del av de frysta tillgångarna frigjorda.
Och slutligen då, Rusbe Parsi, det är ju uppgifter om ett utkast till ett avtal som ska leda till fred på sikt. Hur långt bort är verklig fred, skulle du säga?
Ja, det kan man säga. Det har ju helt att göra med om de uppfyller de stegen som finns i det här första som de nu förhoppningsvis snart kommer att fastställa och skriva under. Gör de det, då är de åtminstone på rätt väg och kan börja bygga ett förtroende.
Säger Rusbe Parsi, Iran-expert och adjungerad lektor vid Lunds universitet. Vi har också hört våra korrespondenter i USA respektive Mellanöstern, Simon Isaksson och Samar Hadros. Och Elon Musk är den första dollarbiljonären i världshistorien. Det står klart efter att världens största börsnotering har genomförts när hans rymdbolag SpaceX började handlas på tekniktunga Nasdaq-börsen här under dagen. Med oss nu har vi Björn Jeffrey som är tech-analytiker på Svenska Dagbladet. Aktien rusade ju vid handelsstart. Den började handlas för $150 aktien, stängde upp drygt 19% här för dryga 20 minuter sedan. Varför såg så många handlare köpläge i SpaceX?
Jag tror att många tittar på Elon Musk och ser vad han gjorde med sitt andra bolag som är på börsen, det vill säga Tesla. Och var man tidig in i Tesla vid det tillfället så har man haft en otrolig värdeutveckling från den punkten och framåt. Många människor har blivit säkert ekonomiskt oberoende eller åtminstone väldigt förmögna baserat på att de trodde på Elon Musk vid ett tidigare tillfälle. det här är ju inte en helt jämförbar situation eftersom SpaceX är ett mycket större bolag till mycket högre värdering nu när det väl kommer ut. Men jag skulle tro att det snarare är Elon Musk-effekten som spelar in här snarare än att man tycker att just rymdraketer och satelliter är superspännande.
Och jag beskrev ju SpaceX här som ett rymdbolag eller rymdfarkosttillverkare, men det var ju det de började hålla på med, men det har ju breddats ganska mycket. Alltså, hur skulle du beskriva SpaceX? Vad är det för bolag?
Ja, men just nu är det nästan som ett litet konglomerat som hänger mer ihop med Elon Musk än någonting annat. Senast nu i början på året så köpte då SpaceX upp ett bolag som heter xAI som är då hans egna AI-bolag. xAI har i sin tur köpt sociala nätverket X som tidigare hette Twitter. Alla de här verksamheterna ligger nu i samma företag. Och när de själva då beskriver sin verksamhet för presumtiva investerare så säger de att rymddelen, det vill säga skjutandet av raketer, det är den absolut minsta delen av det som SpaceX ser som sin marknad. Och det som egentligen är det stora värdet och den överlägset största marknaden, det är AI-tjänster. Och SpaceX bedömning av det är att marknaden för dem är lika stor som 32 gånger Sveriges BNP. Så det är ganska stora tal.
Ja, herregud. 32 gånger Sveriges BNP, sa du.
Ja, ja. Det är vad de bedömer att marknaden för AI-tjänster för SpaceX kan vara värd. Mm. Sen kan man ju ha olika åsikter om det stämmer eller inte, men det är det de säger.
Och ja, nu har inte det någonting med själva börsvärdet eller bolagsvärdet att göra, men det var ju världens största notering pratades om inför. Alltså, vad betyder det här för andra storbolag i techvärlden, skulle du säga?
SpaceX går ju in nu och blir ett av världens 10 största bolag. Det går ju om Tesla något. Jag skulle tro att det liksom tyder på en generell maktkoncentration. Min egna teori, och det är väl andra som har haft liknande också, är att jag tror inte att SpaceX resa, vare sig då i värde eller på börsen, tar slut vid det här tillfället, utan jag skulle tro att man inom något år kanske åtminstone försöker slå samman det här bolaget med Tesla, just för att konsolidera ihop alla Elon Musks intressen på ett och samma ställe. Redan idag är SpaceX och Tesla två bolag som hänger ihop på många vis. De köper tjänster av varandra. Det finns ett visst korsägande mellan de här två företagen också. Så det tror jag man kan vänta sig. Och skulle det ske, då cementerar han ännu mer makt, ännu mer kontroll över liksom han blir liksom ett stort techbolag på riktigt. Tesla har varit ett stort bolag liksom i fordonsindustrin, väldigt viktigt och inflytelserikt, men har ju inte varit liksom lika stort och viktigt som kanske Google eller Meta. Skulle en sån här sammanslagning ske, så skulle den dynamiken kunna ändra sig lite grann. Mm.
Och det här korsägandet du pratar om, det manifesteras ju allra tydligast i då världens första dollarbiljonär Elon Musk. Alltså, det är 1 000 miljarder dollar vi pratar om då. Kan du säga något, vad innebär det egentligen att en person har så stora tillgångar?
Ja, han har ju tillgångarna som är väldigt låsta i ganska få saker. Nu är det väldigt få aktier som handlas i SpaceX, och det gör också då att det blir väldigt mycket tryck på de få aktierna som faktiskt är till salu. Generellt sett, det är ju spännande att titta på en börsnotering, men kollar man över tid så kanske man egentligen skulle titta tillbaka om, säg, 100 dagar fram i tiden för att se vad är det som har hänt vid det tillfället. Så det är klart, skulle Elon Musk försöka sälja alla sina aktier idag, så skulle han kanske inte få ut så mycket pengar. Men den här smått ofattbara mängden som han har tillgång till på det här viset är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Och han är en väldigt ovanlig entreprenör och person i det amerikanska näringslivet överhuvudtaget. Det finns ju egentligen ingen som kan mäta sig med det. Även andra miljardärer, tänker på Googles grundare, kanske Amazons grundare Jeff Bezos, är ju otroligt förmögna med normala mått mätt. Men det är ju ingenting jämfört med vad Elon Musk är idag.
Men du, givet dagens nyheter och allt som har hänt, vad tror du om framtiden närmast för SpaceX och Elon Musk?
De kommer liksom försöka driva på det här momentumet. Det har ju varit en väldigt framgångsrik strategi att prata om raketer, prata om satelliter. Den mest framgångsrika verksamheten för SpaceX idag är ju varken raketerna eller AI-tjänsterna. Det är ju Starlink, det här internet systemet som man använder satelliter för. Så man, det har ju använts bland annat i konflikten mellan Ryssland och Ukraina exempelvis. Jag skulle tro att man försöker använda det här momentumet för att få in en ny användarbas, en ny ägarbas, nya människor som tror att man är någonting på spåren. Det kommer ta väldigt lång tid innan vi ser några liksom projekt av att ta sig till Mars, vilket är en sån spektakulär sak som de har pratat om. De har också snackat om att göra datacenter i rymden. Jag tror snarare att nu kommer det handla om att några kommer vilja sälja sina aktier och någon Marsfärd kommer ta lång tid innan vi ser.
Säger Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. Och herrarnas fotbolls-VM inleddes ju igår i Mexiko, men idag så premiärspelar de övriga två värdnationerna, Kanada just nu, men senare i natt USA. Och en stor majoritet av matcherna spelas just där i USA, samtidigt som landet ju är i krig med Iran bland annat. Med oss nu har vi Radiosportens reporter Selma Jennevall, hallå.
Hej!
Vi ska vara tydliga med att du är en bra bit från Los Angeles där USA då i natt möter Paraguay. Du är i Dallas där det svenska laget har sin bas. Men jag tänker att du ändå kan ge någon slags bild i det här oroliga omvärldsläget. Hur ser säkerhetsarbetet ut i en amerikansk storstad som ska anordna världens mest populära sportevenemang?
Nej, men det är en rigorös säkerhet runt specifika områden kan man säga. Alltså vid mediacentret där de olika lagen bor och tränar. Och där är det ju framförallt på kanske flygplatserna. Men just det här i Dallas då, där jag är, så är det ju ganska lugnt i alla fall ute på själva stan och där man är en bra bit ifrån just det rent sportsliga som ska pågå här. Men väldigt, väldigt rigorös säkerhet runt just arenor och träningsanläggningar. Mm.
Och då har ju pratats om att ICE-agenter, alltså migrationspolisen, ska vara på plats vid matcherna. Och sen då igår så såg man stora protester i Mexico City i samband med premiärmatchen. Hur stor är oron för något sånt i Dallas, skulle du säga?
Alltså det finns ändå en viss oro, för inte så länge sen så trädde en ny lag i kraft här i delstaten Texas som då innebär att lokal polis ska samarbeta ännu mer med ICE, alltså migrationspolisen. Och det här har ju fått folk att reagera en del. Men samtidigt så om man går in och läser lite mer noggrant vad den här nya lagen faktiskt innebär, så handlar det mer om samarbetet i delstatens fängelser. Så man tror kanske inte att det kommer ha sån väldigt stor påverkan just runt själva matcherna och för de fans som är här och liknande.
Mm. Jag tänker, ni är ju i Dallas för att följa det svenska landslaget, såklart. Vet du något om vad de har att förhålla sig till för säkerhetsrutiner och åtgärder?
Ja, men det är klart att de har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsskanner, vet ju folk vad det är, sådär, för att få komma in. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna och jag tror inte att de får röra sig fullt så fritt.
Radiosportens Selma Jennevall säger det. Häng gärna kvar, för nu ska vi ta in Simon Isaksson, radions USA-korrespondent igen här. Alltså det är ju en stor majoritet av matcherna som spelas i USA, 78 av 104. Alltså jag tänker, om vi zonar ut lite, det är fler världsstäder än bara Dallas, det är 11 i USA. Hur förbereder sig hela landet på att anordna ett sånt här massivt evenemang i så pass osäkra tider?
Alltså det finns ju så många olika delar, rörliga delar i det här. Bara det att det är enorma avstånd mellan städerna som det spelas fotboll i, vilket kräver långa resor och så vidare. Och bara i Texas, Sveriges två matcher, Dallas och Houston, det är ju inte så att det ligger nästgårds egentligen från varann, utan det är väl en ja, i alla fall kanske 5-6 timmar bil mellan de två städerna. Så det är ju en utmaning logistiskt att få ihop det i ett sånt här stort land. Och också då hur man får in folk i landet. Vi har ju hört om problem för vissa att ta sig över gränsen, tuffare inresekrav för vissa nationaliteter till USA. Den somaliske VM-domaren som stoppades vid gränsen i Miami och fick vända hem eftersom USA inte bedömde att han kunde komma in i landet. Det är ju sådana saker också som givetvis tar mycket resurser och kraft i USA att få in alla de här besökarna i landet. Och sen är det ju säkerheten kring matcherna med allt från drönare till robothundar och väldigt många poliser, tungt beväpnade, som ska hålla koll på säkerheten där. Och inte minst, framförallt då kanske för svenska fansen som är här i Texas, värmen med kanske över 40 grader på dagarna där man ska stå i stora fanzones som supportrar, där man kan bli sjuk, ganska allvarligt sjuk av den här väldigt påtagliga värmen.
Och vi nämnde ju kriget mot Iran här. Alltså Iran deltar ju också i VM och tanken var att deras landslag både skulle spela och bo i USA. Men deras läger har nu flyttat till Mexiko, men de ska fortfarande spela i Los Angeles. Vad är det senaste kring hur de hanterar det där?
Ja, premiären för Iran är ju på måndag i kväll i Los Angeles, och det innebär att man ska flyga in till USA då inför varje match och gå igenom säkerhetskontroller i USA inför varje match. Bara det är ju intressant att följa hur det kommer gå, med tanke på att det är så känsligt som det är då, spänt mellan Iran och USA fortfarande. Men tanken är ju då att det är det som kommer gälla. Och just i Los Angeles finns ju väldigt många, en av världens största befolkningar av exiliranier på plats. Så på vilket sätt de kommer finnas kring matcherna och gå på matchen kanske, och eventuellt också protestera mot iranska regimen på fotbollsarenan, det är också en sån sak som man vill ha koll på när Iran spelar sin premiär.
Vi nämnde ju också ICE-agenterna här tidigare, alltså migrationspolisen. Det har pratats om att de ska närvara vid matcher, det har väckt oro på vissa håll. Vad handlar den där oron om?
Oron handlar om att de skulle utföra både migrationskontroller och vara på jakt efter personer bland fotbollsfans och även bland personal kring matcherna. Framförallt i Los Angeles har det varit en stor oro, och facket för de som arbetar kring matcherna, så typ kockar, städare, diskare och så vidare, de gick ut och sa att man kan strejka om inte ICE lovar att inte utföra kontroller eller försöka gripa dem. Sen har man då fått en uppgörelse i dagarna med arbetsgivaren som säger att de kommer jobba ändå, men man kommer få lämna sin arbetsplats om det är så att man känner sig hotad av ICE. ICE och sin sida, migrationspolisen, de har sagt att de är vid matcherna inte för att primärt utföra kontroller, migrations- och passkontroller, utan för att upprätthålla den allmänna säkerheten tillsammans med polisen.
Och alltså, Trump har ju pratat väldigt mycket om VM och sagt att det kommer bli det bästa någonsin och sånt där. Ändå är han inte där på amerikanska landslagets premiärmatch ikväll. Varför inte då?
Nej, det finns ingen officiell anledning. Det kanske har att göra med att han inte har tid på grund av Iran-frågan. Han var ju inte heller på sin sons bröllop här om veckan. Också då kanske på grund av Iran-frågan. Det finns andra som spekulerar i att han inte vill bli utbuad. Los Angeles, en anti-Trump-stad generellt, progressiv liberal stad, som eventuellt skulle kunna tänka sig att bua åt honom om han var på plats. Det vill han inte kanske. Han uppges gå på finalen i New York i alla fall, VM-finalen. Och under premiären kommer istället utrikesminister Marco Rubio närvara.
Säger Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson. Selma Jennevall i Radiosportens reporter på plats i Dallas fortfarande med oss. Jag tänker att vi ska unna oss en helt och hållet fotbollsrelaterad fråga då. Vad har amerikanerna för förväntningar på det landslaget som premiärspelar här om några timmar?
Ja, det beror väl kanske lite på vem man frågar. Det är ju inte ett folk som är så väldigt insatta i fotboll eller soccer, som de kallar det här. De som faktiskt är väldigt insatta, de ser ju att USA... Det är svårt att ha jättehöga förväntningar på det laget, trots att de ändå är rankade 17 på FIFAs världsrankning. Men det är också för att de har haft ganska ja, men lite lättare motstånd, kunnat samla poäng och därmed fått dem upp på den där världsrankningen. Har man väldigt höga förväntningar på USA så tänker man nog kanske lite fel, men vi ska ju ha med oss att är man en hemmanation så har man ju också publikstödet, och publikstöd kan ju ta ett lag väldigt långt. Det har man ju sett tidigare, så ja, nej, jag skulle nog inte ha allt för höga förväntningar på USA.
Säger Selma Genevall, Radiosportens reporter på plats i Dallas. Nu lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 som leddes av Helena Groll och Susanne Westergren.
Försämrat säkerhetsläge med ett växande hot från Ryssland samtidigt som USAs stöd blir allt osäkrare.
Ja, det var försvarsberedningens analys när de överlämnade en delrapport till försvarsminister Paul Jonsson i morse.
Vi ska strax höra honom, men först Mikael Eriksson, försvarsreporter på Ekot. Du bevakade den här pressträffen. Hur ser försvarsberedningens bild ut av säkerhetsläget?
Ja, men det tecknas en ganska mörk bild av omvärlden med ett Ryssland som fortsatt det stora hotet. Och det här är ett Ryssland som fortsätter att öka sina försvarsutgifter och som är, som man säger, riskbenäget och en hög tolerans för egna förluster. På den här pressträffen så lyfter man fram att en militär framstöt från Ryssland för att testa NATOs artikel 5 skulle kunna ske i relativ närtid om Ryssland gör bedömningen att de politiska förhållandena då är lämpliga.
Mm. Och vad föreslår försvarsberedningen behöver göras?
Några av sakerna som enligt försvarsberedningen då behöver göras är att öka takten vad gäller uppbyggnaden av det militära och det civila försvaret. Här nämns också att krigsförbanden behöver prioriteras. Alltså allt fokus går från förvaltning och byråkrati till att göra försvaret så stridsberett som möjligt. Vad gäller det civila försvaret så utesluter man inte att en utökad civilplikt kan behövas. Idag omfattas ju exempelvis räddningstjänst och elförsörjning av civilplikten, men det kan alltså bli fler områden. Man pekar också ut att säkra ett långsiktigt stöd till Ukraina eftersom det här stödet då ses som en viktig del av svensk säkerhet.
Mm. För drygt 2 år sedan så lämnade försvarsberedningen en så kallad slutrapport till regeringen. På vilket sätt skiljer sig dagens delrapport från den?
Jag skulle säga att den stora skillnaden är USA. Rapporten från 2024, den blev klar innan det amerikanska presidentvalet, och därefter har ju som bekant en del hunnit hända. På flera ställen i rapporten pekar man på att USA fortsatt är viktig för Sverige och Europas säkerhet, men att USA är oberäkneligt och att det är snabba kast. Ett talande exempel är faktiskt att det under förmiddagens pågående pressträff kom uppgifter från New York Times om att USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsflygplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Jag ska säga det att det här är ju uppgifter som inte är bekräftade, men det säger ändå någonting om den tid vi lever i. Mm.
Mikael Eriksson, försvarsreporter på Ekot om försvarsföreningens rapport som alltså överlämnades till Paul Jonsson idag. Och lite tidigare nu på eftermiddagen så talade vi med Sveriges försvarsminister Paul Jonsson om han delar försvarsberedningens bild.
Ja, och det är ju också någonting som Sverige faktiskt har uttryckt sedan 2019. Men det vi kan konstatera är att den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet har fortsatt att gå åt fel håll. Och det beror ju på Ryssland och det ryska agerandet. Och vi återkommande har sett att Ryssland är villigt att ta stora politiska och militära risker. Och Ryssland, även om Ryssland är uppbundet med sina marxistkrafter i och kring Ukraina just nu, så har man höga ambitioner att också rusta upp ännu mer och bygga upp en större militär förmåga än man hade innan den fullskaliga invasionen av Ukraina påbörjades 2022.
Så hur skulle ett sådant angrepp kunna se ut?
Det finns naturligtvis olika sätt. Det mest sannolika skulle i så fall vara att Ryssland skulle vara villigt att testa NATO under artikel 5. Och jag kan ju också konstatera att Ryssland redan idag har ökat sina hybridoperationer gentemot det euroatlantiska området. Och det kan handla om cyberangrepp, det kan handla om desinformation, det kan handla om olika typer av sabotageangrepp som man försökt gjort. Och Vi har också sett återkommande ryska kränkningar av NATO-territorium. Inte minst såg vi det över Polen då ett 20-tal ryska drönare kränkte det polska luftrummet.
Men den bild du målar upp här, hur oroad är du som försvarsminister att det här ska hända?
Vi befinner oss i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge, och det är också skälet varför vi gör den här stora upprustningen i Sverige. Och vi har ju som målbild att gå upp till 5% av BNP till försvaret, varav 3,5% och det ska vara rena militära investeringar. Och sen ska vi också stärka andra saker kopplat till militär rörlighet och det också stärka det civila försvaret. Så det finns alla skäl att ha ett högt tempo i upprustning, givet att vi befinner oss i allvarstid.
Men om vi tittar på just Sveriges beredskap i nuläget, så enligt försvarsberedningen då, så håller inte försvarsindustrin måttet idag. Hur allvarligt är det, tycker du?
Vi har en väldigt bra försvarsindustri i Sverige som har hög internationell konkurrenskraft, men över hela Europa idag så råder det en obalans mellan tillgång och efterfrågan på försvarsmateriel. Det var ju därför som vi också relativt nyligen presenterade en ny försvarsindustristrategi som byggde just på ökad innovation, där vi hämtar hem erfarenheterna från kriget i Ukraina, men också ökad produktion av försvarsmateriel.
Men det är ändå en ganska dyster bild som målas upp i försvarsberedningen. Man talar om att kvaliteten och kompetensen måste höjas. Försvaret måste hitta fler leverantörer. Man talar också om miljö- och byggregler som pekas ut som ett hinder, att det tar alldeles för lång tid. Hur snabbt kan den här produktionen och takten komma igång och öka?
Ja, det sker just nu stora investeringar i nästan samtliga av de större svenska försvarsbolagen som investerar massivt i detta. Vi har gjort riktade åtgärder, till exempel kopplat till produktionen av artilleriammunition med målsättningen att tredubbla den produktionen. Vi ser också allt mer att man går in med automation och robotik i försvarsindustrin. Så det här är väldigt viktigt när det kommer till miljötillstånd och de delarna som också kan påverka inte minst försvarsmaktens möjligheten att öva och träna. Så har vi också infört ett nytt regelverk där man nu då ska kunna hemställa om ett miljötillstånd där man ska kunna få svar inom 6-12 veckor istället för ibland år som det faktiskt har varit förut också. Så att det pågår ett omfattande arbete kring detta, men precis som försvarsberedningen säger, det är fara i dröjsmål, och glad över att försvarsberedningen också la stor kraft till att titta på de här administrativa, tekniska och juridiska hindren för militär tillväxt, för de också reella. Just nu så är det framförallt mycket av utmaningarna sitter faktiskt där snarare än de ekonomiska resurserna, som är rätt så omfattande. Vi har ju tredubblat försvarsanslagen på några år bara.
Det nya i beredningens rapport är ju också att Sverige inte längre kan räkna med USA som tidigare. Hur, eller ska jag säga, delar du den bilden?
Jag har precis fått tag emot försvarsberedningen här för ett par timmar sedan, så jag har inte hunnit läst allting de har skrivit. Men det ligger ju också i linje med vad regeringen har sagt, att Europa nu är i ett skede i historien där vi kommer att behöva ta ett mycket större ansvar för vår egen säkerhet, och att också Europa kommer att behöva ta huvuddelen av ansvaret när det kommer till den konventionella förmågan inom NATO för att kunna bedriva avskräckning och försvar. Och det är också därför som vi har beslutat att gå upp till 5% av BNP. Men det är väldigt viktigt att de omfattande ekonomiska resurserna som nu avdelas också blir utvecklas till militär förmåga.
Men vi hör ju senast idag om hur USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga då för NATOs insatser i Europa. Vilka konsekvenser kan det få?
Men inte riktigt spekulera i det. Det här är ju uppgifter som har kommit i New York Times, och brukar inte spekulera i sådana uppgifter som inte det finns beslut kring. Men med det sagt så ligger det ju i linje med vad Trump-administrationen tidigare har sagt, att det huvudfokus för Trump-administrationen, det är den egna västliga hemisfären, och det är framförallt då den indopacifiska området i Stilla havet, och att Europa Europa kommer längre ner i prioritetsordningen. Det där är ingen överraskning för oss, utan det har vi ju hört andra presidentadministrationer säga, men jag uppfattar att det finns en mycket större medvetenhet i Europa kring detta, men också behovet då att man faktiskt upprustar och att man upprustar snabbt i Europa nu för att täppa igen de här gapen. Det vi har sagt från flera europeiska allierade sagt att den här ombalanseringen som USA nu då bedriver, att den också sker koordinerat och i dialog med europeerna, och också att det sker gradvis så att vi också hinner bygga upp en militär förmåga som kan kompensera en del av de utdragningar som USA då eventuellt kommer att göra.
Om vi talar om USA idag och artikel 5, litar du på att artikel 5 gäller vid ett anfall mot Sverige och NATO?
Ja, det gör jag, och USA-administrationen har ju sagt det också. Det finns fortfarande 85 000 amerikanska soldater på den europeiska kontinenten. Den amerikanska närvaron är fortsatt väsentligt högre nu än vad den var för några år sedan. Nu har USA aviserat att man kommer att dra ner på den amerikanska närvaron i Europa, och det är ingen överraskning i sig självt. Och det är också därför som vi gör de här stora försvarsinvesteringarna, för att kunna täcka igen det hålet som kan uppstå i samband med de här utdragningarna. Mm.
Försvarsminister Pål Jonson, när vi talade med honom lite tidigare idag alltså. Mm.
Här i studion nu Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Du har lyssnat på vår försvarsminister. Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i närtid, varnar ju för försvarsberedningen idag. Hur ser du på den risken?
Jo, det finns en sån risk. Det tror jag också att det gör. Och det finns en del indikationer, och vi får ju höra också om att det finns underrättsuppgifter av den karaktären. Så det man behöver ha en... Jag hoppas inte hela Försvarsmakten tar semester samtidigt, om vi säger så. Mm. I alla fall inte hos alla de nordiska länderna, utan att man är vaksam under den närmaste tiden. Sen tror jag att det finns begränsat med resurser som man kan sätta in. Och de resurser som finns, de vet vi vilka de är. Och de har vi liksom ögon på hela tiden. Så att jag tror inte man måste vara överdrivet orolig heller. Men vaksamhet, det tror jag är någonting som behövs just nu.
Vad tänker du när du hör försvarsminister Pål Jonson här?
Det som han beskriver och hans bild stämmer ju ganska bra överens med den som man får genom försvarsberedningen som ska lägga till. Jag har inte heller hunnit igenom alla 204 sidorna än. Men det är ju också en väldigt styrka för svensk säkerhets- och försvarspolitik att alla partier står i allt väsentligt bakom den här försvarsberedningens rapport. Det är några få saker där man tar avstånd ifrån. Mm. Några enskilda ledamöter, men det är begränsade saker, som att vi satsar inte tillräckligt på totalförsvaret och civilförsvaret, tycker då centerpartister och socialdemokrater till exempel, och det är lite för mycket betoning på avskräckning och kärnvapen, tycker då Miljöpartiet och så vidare. Men det är väldigt små avvikelser, och det här politiska enigheten, det ses med en stor styrka.
Pål Jonson var inne också på det här, den ryska skuggflottan och hur man gång på gång testar gränserna i Östersjön. Kan man säga, vi talar om angrepp i närtid, men är det så att Ryssland redan nu på ett sätt hela tiden testar NATO och testar hur långt man kan gå?
Ja, så är det. Och i vissa domäner så är det nog egentligen dagligdags nästan, åtminstone veckovis som det sker, informationsområdet, cyberområdet. Det här som sker i den maritima miljön i Östersjön och Arktis och andra platser också, det är ju inte riktigt lika vanligt. Och där så försöker man då parera på möjligaste mån, men vi har ju haft de här problemen till exempel med avskurna havskablar. Och det är inte så lätt att komma åt vare sig operativt eller rättsligt.
Det är ju inte bara ett ryskt hot som vilar över oss, utan försvarsberedningen tar ju också upp det här med vår, ska säga, nya relation till USA, eller den förändrade relationen till USA och USAs oförutsägbarhet. Hur stort problem är det för den här europeiska säkerheten och för ett land som Sverige?
Ja, det är en situation som vi måste hantera. det är mycket tempot som det handlar om. Alltså om europeerna hinner bygga försvarsförmåga i den takt som USA drar tillbaka sin, så har vi inget större problem, utan då finns det mer eller mindre samma typ av resurser, lika mycket resurser.
Men hinner vi det?
Det är väl det som ibland ser tveksamt ut, eftersom det finns en otålighet på den amerikanska sidan. Och jag är rädd för att den här konflikten med Iran också innebär att en del resurser flyttas, eller att det finns brist på viss ammunition och så vidare, som gör att USA har svårare att stödja både Europa och Mellanöstern, och eventuellt om vi skulle få en konflikt någon annanstans.
Vi hörde ju Paul Jonsson här som inte vill kommentera de här uppgifterna som New York Times kom med idag. Vilken trovärdighet ser du i de här uppgifterna?
Ja, en del av det här är ganska medveten signalering. Det finns ett mönster i hur de här sakerna rullas ut, alltså när man säger de här olika sakerna. Jag tror att det framförallt handlar om att sätta press på de européerna, att de ska veta att det här, de måste ha ett visst tempo nu i det de gör, i att bygga upp en egen kapacitet. Och det svåraste är ju egentligen att ta fram tekniker, ledningssystem och andra saker som inte finns just nu. Det kommer ju ta ett antal år helt enkelt. Men när det handlar om vissa gripbara resurser och sånt, så ja, man har ju köpt då F-35-plan från USA till exempel. De är på väg nu in bland annat här i Norden. Så att då finns det nog också successivt utrymme också för att ta bort vissa resurser. Men en tredje låter ju väldigt mycket, och framförallt om du skulle se ske på kort varsel. Mm.
Men kan du se framför dig ett NATO utan ett USA? Mark Rutte sa ju vid något tillfälle, keep on dreaming, det är omöjligt. Man kan inte klara sig utan USA. Är det möjligt att Europa kan bygga upp en kapacitet och faktiskt stå emot?
Alltså det enkelt uttryckt så är det ju, konventionell kapacitet kan vi ersätta. Vi behöver bara tid.
Det, och när du menar konventionell kapacitet, vad tänker du då?
Ja, det är allting utom kärnvapen helt enkelt. Alltså det är kärnvapen som inte kan ersättas på kort varsel. Men den andra och kanske viktigare frågan är, vill USA fortfarande vara engagerat i Europa? Och jag tycker att vi får ganska många indikationer på att det vill USA. Det är det långsiktiga viljan finns i kongressen, i den amerikanska befolkningen. Det har visserligen gått ner lite grann. Jag följer de här opinionsundersökningarna om stödet för NATO och för den transatlantiska länken. Och det är fortfarande så ganska starkt, men det är inte lika starkt nu som det var för ett par år sedan. Mm. Så att det finns en nedgång där, och den måste man bevaka.
När det gäller Ryssland då, som konkret hot, lite kort ska vi säga, de är ju i krig med Ukraina sedan 4 år tillbaka. Har de verkligen kapacitet att kunna ge sig på NATO?
Ja, inte i nuläget. Men skulle man få en situation där det blir en vapenvila eller en fred där man skriver under ett fredsavtal, då blir ju läget att då kan man ju enkelt flytta resurser. Jag tänker mig att om det bara en vapenvila, så vågar man inte flytta allt för mycket resurser, för då kan Ukraina utnyttja de luckor och sårbarheter som uppstår när man drar tillbaka resurser.
Har man redan nu börjat flytta också resurser, eller?
Ja, det är mer så att det sker ju en kontinuerlig mobilisering, utbildning av framförallt yngre personer, och det sker ju regelbundet i Ryssland, och en del av de resurserna då placeras upp hos oss. Men det sker inte i större omfattning än, så vitt jag vet.
Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Tack för att du kom hit.